Hej! Du lyssnar på Maskrosbarnpodden med Helene. Och idag har jag med mig min kollega Amira som jobbar på Maskrosbarn i Malmö. Hej Amira!
Hej Helene!
Kul att du är här.
Så kul att vara här, äntligen.
Och idag ska vi prata lite om dig och din historia, men också vad som händer i Malmö eftersom att vi har ett kontor där.
Precis.
Men först ska vi börja med botten, toppen, stolt. Och eftersom att du ändå är min gäst, även om du är min kollega, så ska du få börja idag.
Ja, men det kan jag absolut göra. Min botten den här veckan, det är att jag har saknat min kollega Julia väldigt mycket. Julia var ju med och startade upp Maskrosbarn här i Skåne för ett år sedan nu. Men hon är ju föräldraledig och henne har jag saknat väldigt mycket. Så det är min botten. Och toppen det har jag haft flera av faktiskt. Och det är jag glad att kunna säga. För att vissa veckor har man inte så många toppen. Känns det som. Men den här veckan har varit väldigt bra. Och det jag är mest glad för det är att jag har fått spendera väldigt mycket tid med mina syskon. Och andra personer som jag tycker väldigt mycket om. För att ladda mina energier. Och stolt. Stolt är jag över mig själv för att jag har utmanat mig själv i vissa saker som jag tidigare tyckte väldigt jobbigt. Och till viss del fortfarande tycker faktiskt. Men jag har liksom tagit mig igenom det och fixat det, och det är jag väldigt stolt av. Sen är jag också såklart väldigt stolt av våra ungdomar. Det är så många av dem som har haft, alltså, det har varit en tuff period för många av våra ungdomar. Det har jag märkt. Då. De har ju verkligen kämpat sig igenom det här året. Framförallt och sökt stöd och hjälp av oss, men också andra. Och det gör mig så himla stolt och glad. Tack!
Tack Amira, vad fint.
Så kul att få göra det här ihop med dig.
Ja, jätteroligt. Jag har ju fått möjligheten att få träffa dig nere i Malmö på kontoret där vi har hängt lite. Och ni har ett så fint kontor. Jag kommer inte att säga det, jag vill också jobba här. Inte för att jag har ett fult kontor i Stockholm, men jag har ett jättefint kontor här med. Det var kanske bara för att det var nytt och spännande. Men ni har verkligen jättefint.
Vi är så glada på att ha ett kontor här i Skåne nu. I Malmö sitter vi ju. Men vi har hela Skåne som uttagningsområde. Men det är ju en lokal i Malmö. Inte jättestor, så stor som i Stockholm. Men vi är väldigt nöjda över hur det ser ut. Det är så mysigt, hemtrevligt liksom. Och våra ungdomar trivs jättebra i den lokalen. Och det gör ju vi också, såklart.
Ja, det är så fint inrätt.
Vi har kämpat.
Men du, ni har ju... Ja, det har ni minst sagt gjort. Men ni har ju funnits nu i ett år, över ett år, i Malmö. Wow, applåd för det.
Ja. Ja men precis, vi har ju funnits i lite mer än ett år nu. Och vi har trots omständigheterna liksom kring corona haft ett fantastiskt år ihop med våra ungdomar. Och det kan fortfarande kännas lite overkligt att vi har varit igång så länge. Och att det är så många som hittar till oss och fortfarande gör det.
Ja.
Och som jag sa innan så sitter vi i Malmö, men vi har ju verkligen ungdomar från hela Skåne. Och det är också väldigt speciellt och roligt.
Ja, gud vad kul att det kommer. Alltså från hela Skåne också. Att de vill åka till Malmö.
Verkligen, och att det är ungdomar liksom i alla åldrar. Allt från 13 till 19 som snart fyller 20.
Ja.
Det ska bli så spännande att följa de här ungdomarna. Jag hoppas ju verkligen att jag ska få chansen till att få följa någon. Liksom, ut till att de blir 19 och 20. Sådär.
Men har inte du en del ungdomar som kommer tillbaka ofta?
Jo, de flesta har ju faktiskt valt att komma tillbaka. Eller alla ungdomar som har kommit till oss en gång har ju valt att komma tillbaka. Och det är mig också väldigt, väldigt glad. Det tyder ju på att de trivs och att de känner sig trygga när de är hos oss och ihop med varandra. Det är mig väldigt glad. Det är många som får nya kompisar och skaffar sig ett eget litet nätverk när de kommer till oss. Det är ju superkul. Och så viktigt.
Men så har ni också ganska många nya också, eller hur?
Jo, men det kommer ändå en eller två nya ungdomar varje månad. ja, ibland är det veckovis liksom, att det kommer någon ny varje vecka, men i corona så har vi ju behövt ha vissa anpassningar och då har vi inte kunnat ta emot hur många nya som helst. Och vi vill ju också kunna erbjuda dem som har gått hos oss ett tag att kunna fortsätta komma. Men det kommer ett nytt gäng ungdomar varje månad, det gör det. Och det är så kul. Ja. Verkligen. Gruppen bara växer.
Ja. Men du, Amira, kan inte du berätta lite vem du är och vad du gör på Maskrosbarn?
Jo, men det kan jag absolut göra. Mitt namn är idag Amira och jag är 27 år gammal. Jag bor i Skåne. Jag är socionom och har jobbat med barn och ungdomar i cirka 10 år. Och på Maskrosbarn är jag ansvarig för all stödverksamhet som vi har här i Skåne. Och det innebär egentligen att jag dels jobbar med våra ungdomar i våra stödprogram, men också mot professionella som möter vår målgrupp. Och det kan vara allt från skolkuratorer till kuratorer på ungdomsmottagningen, lärare, socialsekreterare och många fler såklart. Jag jobbar inte ensam här i Malmö, utan jag har ju också min fantastiska kollega Diana som jobbar istället för Julia nu det här året. Och vi har också fantastiska volontärer och coacher som finns till.
Du sa ju att du är på Ori Skåne själv, så att du har ju säkert koll liksom, på området. Men hur kommer det sig att du sökte till just Maskrosbarn?
Ja, det är också en mycket bra fråga. Men som barn ansåg ju många av mina lärare att jag var ett Maskrosbarn, utan att egentligen förklara vad det innebar. Och jag reflekterade inte speciellt mycket kring det då. Men jag minns att när jag gick i 4:an och 5:an så förklarade han för mig vad det innebar att vara ett Maskrosbarn. Och jag identifierar mig inte som det då, men några år senare så sökte jag ut på ordet igen och då kände jag verkligen att wow, jo, det här är ju verkligen jag. Jag kände verkligen att jag kunde identifiera mig liksom, i det jag läste. Och sen dess har jag brunnit lite extra mycket för att arbeta kring just Maskrosbarn och allt vad det innebär liksom. Och att jobba med barn och unga har ju också alltid varit en naturlig del för mig. Eller, det är det jag trivs och motiveras mest av. Barns rättigheter är också någonting jag trivs väldigt mycket. Alltså jag brinner ju verkligen för att jobba för barns rättigheter. Så när jag såg annonsen om att Maskrosbarn sökte en socionom till uppstarten här i Malmö liksom, så var det självklart att jag skulle söka den tjänsten. Och den vägen var det. Idag står jag på backen, så jag är så himla glad att jag sökte mig hit. Alltså verkligen.
Det är jag med. Det är jättekul att du jobbar hos oss.
Jag är så glad.
Men var det så att de lärarna bara sa till dig att du var ett Maskrosbarn? Men inget mer?
Många gånger så var det så, ja. Ja, alltså att man bara i förbifarten typ säger, jag menar, du är ett riktigt Maskrosbarn. Och för mig var det lite konstigt nu i vuxen. Och då kan jag tycka att, men hur visste de det? För att jag sa aldrig någonting rakt ut. Så för mig är det okej, men då har de väl reflekterat över saker som jag kanske aldrig sa rakt ut, men som de har uppmärksammat eller fått höra på andra vägar kanske.
Ja, kanske det.
Men jag förstår inte riktigt vad det innebar då. Men, jag tror att när jag känner mig tillräckligt mogen för att liksom erkänna min situation som var då, så var jag nyfiken på det där begreppet, för att det var så många som hade sagt det till mig. Och när jag sökte upp det och förstod vad det innebar, så precis vad jag går igenom. Och jag är inte ensam om det. Det här verkar ju vara någonting som många andra barn också är och går igenom. Liksom.
Så det där är ju på något sätt viktigt, tycker jag i alla fall, att man får, inte att andra ska sätta liksom, etiketter på en själv, så att man själv får bestämma vad man identifierar sig med. Även om det kan ju vara så att man har växt upp på liknande sätt så som vi beskriver att Maskrosbarn har gjort. Så behöver inte det betyda att man känner igen sig helt eller att man själv vill kalla sig för Maskrosbarn, och då ska man ju inte behöva göra det.
Nej, och det där tror jag, det ligger mycket i det där, Helen. Jag håller med dig helt om att man måste själv få känna och få välja och bestämma om det är det man identifierar sig med, om det är det man känner igen sig i liksom. Och även om man gör det, så kanske man ändå inte vill kalla sig Maskrosbarn, och det är också helt okej.
Ja, verkligen. Nej, men du sa ju nu också, Mira, att du själv är ett Maskrosbarn. Kan inte du berätta lite om varför du är ett Maskrosbarn?
Jo, men visst kan jag göra det. Jag har ju då växt upp med en förälder som under hela min uppväxt har brottats med sin psykiska ohälsa. Som har haft en skev verklighetsuppfattning, varit ängslig och liksom haft en konstant oro för att omgivningen ska kontrollera en och vill den illa. Liksom. Jag hade det bra på många sätt också. Alltså mycket kärlek och många fina stunder ihop under min uppväxt. Men jag skulle ändå säga att de största delarna av min uppväxt har präglats av psykiskt och fysiskt våld på olika sätt. Det värsta har ju liksom ändå varit att få växa upp med en förälder som knappt har kunnat ta hand om sig själv. Sin egen situation och problematik. Som har saknat självinsikt och alltid utgått från att hennes verklighet är den enda sanningen. Liksom. Och att man har behövt anpassa.
Ja, hur blev det för dig då? Att när den föräldern inte kunde ta hand om sig själva riktigt, hur blev det då?
Men som barn så tänker man ju många gånger att ens förälder vet mest och alltid har rätt. Så det blev ju att jag försökte anpassa mig efter hennes verklighet. Som jag inte ens levde i. Alltså hennes verklighet var inte min verklighet. Och jag försökte verkligen anpassa mig och göra mitt bästa för att inte göra henne mer rädd eller orolig eller ledsen. Sådär. Så jag försökte ju verkligen anpassa mig och barn är ju också så lojala mot sina föräldrar. Så även om man ibland själv förstår att det var konstiga saker hans föräldrar hade för sig, så ville man ju inte orsaka ännu mer problem. Så det blev att man anpassade sig och gjorde det man tänkte skulle vara bäst för henne liksom, i hennes värld. Det innebar ju att jag liksom behövde bortse från mina egna behov. Rädslan för att göra mamma besviken och oro gjorde att jag lät henne begränsa mig i allt från mina sociala relationer med vänner och släkt och sådär. Till att jag faktiskt isolerade mig i många år. För att dämpa de här rösterna i hennes huvud om hur hela världen ville skada.
Det låter väldigt svårt också, Mira, att här, om en förälder lever i en annan verklighet så låter det svårt att anpassa sig. Hur ska man veta då hur man ska göra?
Det var väldigt svårt och många år så blev det ju också på ett sätt min verklighet. För att jag visste ju liksom inte annat. Jag umgicks inte med någon annan än min familj. Och i min familj gjorde vi så här. För det var så mamma ville att vi skulle göra. Och det var det enda sättet liksom. Annars var det ju konsekvenser i form av våld och men både psykiskt och fysiskt. Och är man då isolerad liksom och inte pratar om det man går igenom. Eller det tuffa man känner att man liksom upplever så blir det ju att man har ingenting att jämföra med och då blir det vanliga. Men så fort man kommer ut och börjar umgås med andra som lever någorlunda normalt eller vad man ska säga, så förstår man ju också hur fel det är och hur jobbigt man faktiskt har det. Det är till många och för mig att förstå att det är okej att tycka att det här är konstigt och det är okej att tycka annorlunda mamma. Det är något att du inte respekterar henne eller att du inte älskar henne. Så när jag bröt den där isoleringen när jag kom upp i gymnasiet så började jag också förstå att det är nog inte så bra där hemma. Och jag mår inte alls bra av den här situationen. Och jag kan inte leva mitt liv för att bara göra henne nöjd och glad och liksom lugna henne. För jag kommer aldrig kunna läka henne själv. Nej. Hon är sjuk.
Ja. Det som du säger, det är ju jättesvårt för att vi lär oss ju från dem vi växer upp med. Och växer man då upp med bara människor som inte mår så bra eller där det inte är normalt, så är det ju det vi lär oss. Det kan ju vara svårt att veta bara i sig själv att det inte borde vara okej eller stämmer eller så.
Precis, och jag har ju en pappa som levde ihop med oss, men han jobbade väldigt mycket under hela min uppväxt. Så han var inte så jättenärvarande. Han var väldigt kärleksfull och visade väldigt mycket omsorg så när han väl visade sig. Men när han inte var hemma så visste han ju inte vad som hände där hemma. För vi fick inte heller berätta hur det var. Av mamma. Och det fanns inga andra vuxna runt omkring oss förutom skolpersonal. Och det var inte ett alternativ att berätta för dem. För då hade ju annat väntat oss där hemma. Typ. Att mamma hade slagit oss eller på något annat sätt straffat oss. Liksom.
Var det liksom, visste ni att det skulle hända om ni berättade för någon? Var det uttalat? Eller?
Det var uttalat. Det var väldigt tydligt uttalat att det som händer hemma, det stannar hemma. Också för att hon var väldigt paranoid ju, för vad folk skulle kunna göra och säga och ja, sådär. Så det var väldigt tydligt uttalat. Och de där konsekvenserna, de kom ju inte bara om vi hade berättat hur vi har det hemma, utan de kom ju så fort det inte passade henne, det vi gjorde liksom. Mm. När hon blev arg och när hon blev besviken och när hon blev orolig. Ja, så fort hon tyckte att vi hade gjort fel, då var det liksom att då var det att man bestraffade med våld.
Kommer du ihåg hur du kände då?
Dåligt nog igen, så kände jag nog ändå oftast att, eller jag kände liksom skuld av att jag hade gjort mamma arg. Jag hade gjort henne besviken. Mm. Jag kände så stor skuld för liksom hur jag hade fått henne om jag.
Mm.
Men jag var också väldigt ledsen och orolig och tänkte, är det här jag ska vänja mig? Alltså, är det här normalt? Är det här man lever med resten av ens liv? För det var ju lite så, det hade ju pågått under så lång tid så att jag började ju tänka att okej, men det är så här det ska se ut resten av ens liv.
Mm.
Mm. Och det är väldigt sorgligt nu när man tänker efter liksom.
Jättesorgligt och väldigt tungt också för ett barn att bära. Både att vara så isolerad och bära sådana tunga känslor liksom. Mm. Utan att kunna prata med någon om det.
Precis, och bära så stort ansvar för någons annans känslor. Det är det ju också.
Ja, alltså, ja precis.
Och det ska man ju inte behöva göra oavsett barn eller vuxen egentligen. Men det blir väldigt destruktivt. Det blir inte bra.
Mm. Vad fick du för konsekvenser av att ha det så hemma?
Men framför allt så var det ju det här med isoleringen. Jag mådde inte bra av att vara isolerad. Bara umgås med min mamma och mina småsyskon. Som jag kände väldigt stort ansvar för. De också liksom. Jag ville ju gärna komma ut. Jag var väldigt driven, ville hitta på saker. Hade jättemycket intressen liksom. Och sådär. Det tycker jag är väldigt synd och tråkigt ju, såklart att jag inte fick leva ut de drömmarna. Utöver det så har jag ju också själv mått väldigt dåligt under min uppväxt och har liksom haft både ångestproblematik och depression och sådär. Och det var under en ganska lång tid faktiskt. Och jag tror att den depressionen jag hade under min tonår, den grundade sig mestadels i, ja, men framförallt mammas sjukdom och allt vad det innebär. Så jag vill egentligen de konsekvenserna jag känner har tagit på mig mest. Som har varit jobbigast att ta sig ifrån. Liksom.
Fanns det någonting som du tyckte så här hjälpte dig att ta dig igenom det som var jobbigt? Eller hjälpte dig?
Jo, men jag vet inte om du känner igen dig i det, men för mig har det liksom varit flera olika delar i det här läkandet och det har ju tagit tid, som jag sa innan, det har tagit lång tid, vilket jag ju också tycker att det ska få lov att ta.
Ja, mig, det är ju inte liksom en magisk grej som gör att det ändras helt plötsligt.
Nej, precis. Det kan ju verkligen vara olika delar i det här och det kan också gå väldigt mycket upp och ner under den här processen. Det är liksom inte en rak väg. Men för mig hjälpte det liksom att acceptera min situation och verkligen förstå att det är okej att man inte alltid tänker och tycker som ens föräldrar. Och det betyder inte att man inte längre älskar varandra eller respekterar varandra. Det är okej att få tycka olika och tänka olika och det är okej att få vara en egen person. Man måste inte alltid liksom göra vad ens föräldrar säger åt en och tycker är bäst. Utan, och framförallt inte om man vet om att den här föräldern är väldigt sjuk. Men också att acceptera att jag liksom aldrig kommer att ha en mamma som kan vara allt vad man föreställer sig att en mamma ska vara för en.
Mm.
Och att det kan bli bra ändå.
Mm. Ja, verkligen, det känner jag igen mig i jättemycket, att acceptansen är viktig och ibland lite svår att få till liksom, för att man på något sätt, eller jag i flera år hoppades väldigt mycket på att min förälder skulle bli frisk liksom, och att det skulle vara en normal relation och sådär, men att det också gjorde att jag blev besviken så många gånger och ledsen så många gånger och kände sorg om igen. Och en liten sorg finns ju nog alltid kvar, men acceptansen gör det liksom lättare. att hantera. Och skulle det liksom någon gång ändå motvisa som skulle min förälder helt bli frisk, då får man ju ta det då. Då är det bara fantastiskt liksom. Men det är mycket lättare att hantera vardagen och livet om det finns acceptans kring vad som är liksom.
Verkligen. Och jag känner också igen mig väldigt mycket det du säger, Helena. Och jag tror att du kanske också känner igen dig i att man känner ett väldigt stort ansvar för sin förälder. Man vill ju gärna lösa den här problematiken. Och man vill ju att ens förälder ska vara bra och ha det bra. Men jag landade också i att liksom, jag kommer aldrig kunna bota min mammas sjukdom. Och det måste få vara okej. Och det har verkligen, jag tror att det har nog varit det som har underlättat det här läkandet för mig. Jag minns också att jag under många år skrev av mig väldigt mycket. Alltså jobbiga tankar och känslor och sådär. Och det gjorde jag i mobilen.
Och sen,
senare så brukar jag göra citat av dem. De känslorna och tankarna. Jag tyckte verkligen att det var en bra strategi. Och det funkar väldigt bra för mig. Tycker man ska testa att göra det. Om man har funderat någon gång på att liksom bara skriva av sig. Då ligger det liksom någon annanstans. Man behöver inte ha det i tankarna eller hjärtat. Utan det ligger någon annanstans. Och man kan göra något fint av det också. Eller vad man ska säga. Fint och fint. Men...
Ja, verkligen. Jag tycker också att det är jätteskönt. Du har säkert sagt det i podden förut. Men... Jag brukar skriva lite som dagbok typ på kvällen för att det känns som att jag får lägga undan tankarna då så att jag inte ligger i flera timmar och de bara snurrar i huvudet liksom, så att jag får lägga ifrån mig tankarna då i min dagbok istället på något vis.
Verkligen. Det kan jag starkt rekommendera.
Ja, vad fint. Har du liksom kvar alla de sakerna du har skrivit eller raderar du dem sen eller vad gör du med dem?
Nej, jag har ju tyvärr inte kvar. Jag önskar typ att jag hade kvar mer än vad jag har. Men å andra sidan så känner jag liksom inget behov av att tänka på allt som har varit. Jag har verkligen lagt det bakom mig och jag känner inte alls någon skuld eller skam i det längre. Jag har ju väldigt fin och stabil relation till min mamma idag. Och har kunnat distansera mig på mitt sätt. För att kunna ha den här relationen med henne. Så jag är väldigt glad att jag har gjort den där resan. Den har varit jättejobbig på många olika sätt. Och den har tagit så lång tid liksom. Men jag är så glad att jag har gjort den. Och kunnat distansera mig och skapat min egen person. Och fokusera på mitt eget mående och sådär.
Det är så vad bra och vad viktigt att göra det liksom.
Verkligen, och tillåta sig själv att göra det.
Men det var fint att du ville berätta om din historia.
Ja, jag är superglad att få göra det och jag hoppas att jag på något sätt kan underlätta för någon annan som kanske känner igen sig i det vi pratar om idag.
Och det är nog ganska många som känner igen sig i det. Och det som du beskriver kring att så här, känna mycket skuld själv. Kring något som inte är ens egen skuld. Eller liksom att bli utsatt för olika saker som man ju faktiskt blir. Även om det kanske inte är ens förälders syfte eller anledning. Liksom.
Nej, precis.
Blir man ju lite utsatt på olika sätt. Och att det kan vara ganska komplicerade känslor man känner då.
Verkligen.
Man älskar någon. Också jättemycket, men att det är tunga saker som händer med den personen och från den personen kanske.
Verkligen.
Men du, nu jobbar ju du hos oss. Kan du inte berätta lite mer vad som finns i Malmö? Vad gör ni på kontoret i Malmö?
Jo, men det är klart jag kan. I Malmö har vi ju lite olika stöd för våra ungdomar. Och ett av de stöden är Torsdagsmys. Som är en ungdomsgård för ungdomar mellan 13 och 19 år. Som är bosatta i hela Skåne. Vi sitter som sagt i Malmö. Men har ungdomar från hela Skåne. Och vi träffas alltid på torsdagar mellan 5 och 8. Vi äter ihop och har någon form av aktivitet under kvällen. Och syftet med torsdagsmys är ju att man ska få komma hemifrån. Och få en fristad hos oss. Att de ska skapa meningsfulla relationer. Och ha roligt helt enkelt. Det är ett jätteuppskattat stöd av alla barnen. Så kul att vara med där.
Vad roligt.
Verkligen. Och sen har vi också stödsamtal. Och det, då erbjuder vi stödsamtal för våra ungdomar. Det är en samtal som är på 10 samtal som man kan få. Och då väljer man själv vad man vill prata om. Det behöver inte alltid handla om den sjuka föräldern. Utan man väljer själv om det är att man vill prata om relationer. Eller om att man har ångest. Kanske är kär i någon som man inte vet hur man ska prata med och sådär. Det kan ju verkligen handla om vad som helst.
Mm.
Och,
så stödsamtal och sen kurator helt enkelt.
Precis.
Som är du.
Som är jag. Så det är mig man får prata med då.
Mm. Träffas man då på liksom ert kontor? Eller vad, hur pratar man med dig då?
Vet du Helena, att nu under corona så har vi varit väldigt flexibla. Det brukar vi ju vara annars också. Men under det här året som har varit så har vi verkligen försökt anpassa oss så mycket vi kan efter ungdomars behov. Så att jag har faktiskt hållit stödsamtal på många olika sätt. Vi har haft dem över FaceTime, Skype. De har varit på kontoret många gånger. Vi har gått promenader i skogen och pratat. Det finns många olika sätt att hålla ett stödsamtal på, har jag kommit fram till.
Ja, vad
fint. Så länge det funkar.
För det känns som att det kan vara så himla olika vad man är bekväm med när man ska prata.
Verkligen.
Om saker som är jobbigt.
Ja, men precis. Så, jag menar många gånger, ja, i alla fall under det här som har varit, så har man ju kanske varit begränsad i hur långt man kan ta sig och vart man vill ta sig. För att man ju såklart inte vill bli smittad, eller anledningen till att andra blir smittade. Och det har ju inneburit att många har fått sitta hemma i kaoset som de liksom misstrivs i och prata om det som känns jobbigt, och det blir kanske en...
Vad mer finns det för olika aktiviteter man kan göra på Maskus Barn och Mamma?
Vi har ju också någonting som kallas för coachprogrammet, och det är en typ av ett kontaktmannaskap där en ungdom matchas med en coach, och det är ju en vuxen människa med egna erfarenheter av att vara ett Maskus Barn. Då varvar man träffarna med roliga aktiviteter och att arbeta kring vårt eget material.
Vad kan det vara man pratar om då i vårt material?
Det kan ju vara allt från att man lever ihop med föräldrar som har missbruksproblematik och hur det kan komma påverka en och vad det innebär och sådär. Till att, ja, men det beror lite på vad föräldern har för problematik helt enkelt. Och vad man lever i.
Ja, precis. Och så kan vi prata lite om ibland så här, självkänsla och hur man kan öka den. Och lite blandade grejer helt enkelt.
Precis. Stärka de här ungdomarna i sig själva liksom. Och ge dem lite mer förståelse i vad de faktiskt lever i. Sen har vi också våra elevföreläsningar, och det är att vi åker ut till högstadieskolor och gymnasieskolor för att informera om vår verksamhet och berätta vår egen historia. Och det gör vi ju främst för att nå ut med budskapet om att alla barn som växer upp som maskusbarn inte är ensamma. Och att det är okej och viktigt egentligen att prata om det med andra. Ja, jämnåriga eller vuxna. Vem man känner sig bekväm med, helt enkelt.
Ni har ändå hunnit med att göra ganska mycket på ett år.
Jag har hunnit med att göra så himla mycket. Det har varit så himla kul. Man vill ju bara göra mer och mer.
Ja.
Jättefint välkomnande av inte bara Malmö utan hela Skåne faktiskt. Det är vi så himla glada för.
Ja.
Mm.
Men då man är... Lyssna nu, och är en ungdom som bor i Skåne och är sugen på att komma eller veta mer eller sådär. Vad gör man då?
Då kan man mejla, ringa eller smsa mig. Mitt nummer är 0700 25 00 25. Och på det numret kan man ringa och bara berätta lite kort om sig själv, vad man heter och hur gammal man är, att man kanske vill komma till oss. Så kan jag berätta mer om hur det går till. Och känner man sig inte bekväm med att prata i telefon så kan man ju alltid skicka ett sms. Och det kan man göra när man vill. Så svarar jag på det så fort jag kan.
Mm.
Sen har jag eller, också en mailadress. Ja, det går ju inte på mejla, så du precis säger det. jag vet inte hur hype ungdomar är på att mejla, men det kan man ju också göra. Eller som vuxen, professionell eller anhörig och känner att man vill komma i kontakt, då kan man mejla mig på amira@maskrosbarn.org.
Nice. Du, vad tycker du är det bästa med att jobba på Maskrosbarn?
Jag har funderat mycket på det där och jag kan ju inte komma fram till en sak, men bland det bästa är ju att det är hands-on socialt arbete. Att vi verkligen jobbar för dem. Det är liksom det som jag drivs mest av, det är det jag tycker är roligast och ger mig mest. Sen händer det så himla mycket spännande utvecklingsarbete hela tiden också. Det känns ju också jättekul. Jag har så himla drivna och kompetenta kollegor som inspirerar en hela tiden. Och det gör också arbetet så mycket roligare och givande. Liksom.
Mm.
Jag är så himla glad för att få jobba åt Maskrosbarn.
Kul. Det är jag också. Och jag tycker att det är jättekul att få jobba med dig. Amira, om du hade fått träffa dig själv när du var 15 år, vad hade du sagt till 15-åriga Amira då?
Vad hade jag sagt då? Alltså, jag tror att jag hade sagt att det är inte din uppgift att rädda alla runt omkring dig. Var snäll mot dig själv och ta hand om ditt eget hjärta. Typ det hade jag sagt.
Det var fint.
Man är alltid så rädd om alla andra, men så glömmer man många gånger att ha bort sig själv.
Verkligen.
Så det tror jag
en jättefin sån avslutningsmening också. Var rädd om dig själv och ta hand om ditt eget hjärta. Det kanske jag vill skicka med alla ungdomar som lyssnar också.
Ja, snälla, ta hand om dig själva. Var snälla mot dig själva.
Amira, tack så jättemycket för att du var med.
Tack Helene för att jag fick vara med. Så himla roligt.
Ja. Och tack till er som har lyssnat. Vi ses igen i nästa avsnitt. Ha det så bra. Hej då.
Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Det finns så mycket skit som händer hela tiden, men vi är skapta för att överleva livet. En svår uppväxt med rädsla och hat, men vi var för små för att kunna slå tillbaks. Gått igenom smärta och tårar dag för dag, men vi lever än idag för vi är Maskrosbarn. Vi kämpar för att kunna ta oss vidare. Vi är starka, tillsammans är vi krigare. Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta. För det finns folk som inte fattar hur vi orkar. Vi ska kämpa, vi ska klara. För Maskrosbarn är vi födda till att vara. Ett Maskrosbarn slutar aldrig kämpa. De försöker fast de kan få vänta. För det är det som gör oss starka och unika. Enskilda individer olika men ändå lika. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Jag vet att det känns att försöka blicka fram. Finns ju för att kunna ta hand om varann. Känner liknande känslor om hur kärlek blev hat. När dagarna blev tunga bestod av skrik och prat. Om det är en tröst har vi gått i samma spår. Även som det känns som ingen annan förstår. Måste vida in och ut på det som är ditt liv. Tänk dig efter vad du vill så du i hjärtat känner frid. Skapa dig en framtid, du är värd att må bra. Kolla på Therese och vad hon blivit idag. Hon har varit som du, legat i botten på ett hav. Men kämpade sig upp och skapade Maskrosbarn. Hennes ord är så sanna, precis som hon sa. Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra. Vi vet att du klarar, vi vet att du kan. Det är aldrig för sent, bara greppa någon hand. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till.